Välkommen till Bowie-podden. Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi. Ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Pin-ups. Och till min hjälp har jag Bowie-älskaren Sylvester Schlegel. Pin-ups är Bowies sjunde album och släpptes i oktober 1973. Skivan sticker ut i det att det består av endast covers. En idé som kom väl till pass eftersom Bowie var jagad av sitt skivbolag RCA som pressade honom på nytt material. Bowie befann sig i en slags övergångsfas efter att ha pensionerat den så framgångsrike Ziggy Stardust bara några veckor innan inspelningen av Pin-ups påbörjades. Detta blev sista gången Bowie samarbetade med producenten Ken Scott och även sista gången han jobbade med sin vapendragare och gitarrhjälten Mick Ronson, i alla fall fram till skivan Black Tie White Noise 1993. Efter att han misslyckats med att rekrytera basisten Jack Bruce från bandet Cream fick Trevor Boulder vara med, men trummisen Mick Woody Woodmansey byttes ut mot Ainsley Dunbar, vilket ledde till en ganska spänd stämning i studion. Låtarna som man gjorde cover på valdes ut på ganska enkla premisser. These are all songs which really meant a lot to me then. They're all very dear to me. These are all bands which I used to go and hear play down the marquee between 1964 and 1967. Each one meant something to me at the time. Av skattemässiga skäl valde Bowie att spela in skivan i Frankrike, i Chateau d'Orville, även kallat Strawberry Studios, där Mark Bolan och Elton John spelat in skivor tidigare. Bowie skulle återvända dit för att spela in Iggy Pop's The Idiot samt sitt eget mästerverk Low. Inspelningen tog 3 veckor och då har man även mixat den sista Ziggy-konserten samt spela in en cover på The Man Who Sold The World med sångerskan Lulu som Bowie samarbetade med vid den tiden. En del av de sista påläggen och mixningen gjordes dock i England i Trident Studios. Omslaget, liksom så många av Bowies omslag, anses idag vara klassiskt. Det föreställer Bowie och den brittiska modellen Twiggy, som Bowie sjungit om som Twig the Wonder Kid i sin låt Drive-In Saturday på plattan Aladdin Sane, som otroligt nog hade släppt samma år i april. Foto togs av Twiggys förrätta pojkvän Justin de Villeneuve och fotosessionen var egentligen avsedd för omslaget till tidningen Vogue, men när Bowie såg resultatet insåg han direkt att han hittat sitt skivomslag och Justin sålde fotot till honom, vilket gjorde honom till livslång ovän med Vogue. Skivan fick överlag negativa recensioner när den släpptes, men blev trots det en stor kommersiell framgång och låg på brittiska förstaplatsen i 5 veckor. I USA gick det dock sämre, där den peakade på plats 23. Idag anses den vara en något förbisedd platta i Bowies katalog, sannolikt till stor del på grund av de andra mer betydande och stilbildande album som släpptes strax före och efter Pin-ups. 1973 lyssnade man på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd, Let's Get It On med Marvin Gaye, Goodbye Yellow Brick Road med Elton John, Houses of the Holy med Led Zeppelin, Band on the Run med The Wings, Berlin av Lou Reed och Raw Power med The Stooges och såklart Bowies egen Aladdin Sane. På bio såg man Sista natten med gänget, Exorcisten, Mean Streets, Blåsningen, Leva låta dö, Enter the Dragon och Scener ur ett äktenskap. Viktiga världshändelser 1973 som jag kan nämna, det är att abort blev en konstitutionell rättighet i USA. England, Irland och Danmark gick med i EU. Norrmalmstorgdramat ägde rum och World Trade Center i New York invigdes. Samt att Watergate-skandalen briserade och ledde till Nixons avgång. Och Carl XVI Gustav tillträdde som vår konung. Välkommen Sille.
Ja men tack.
En jävla massa plattor som släpptes det året. Jag hade svårt att välja ut och då tog jag ändå fler än jag brukar här.
Ja men det är otroliga år där liksom. De där. Det räcker egentligen med dem. Jag tycker att man egentligen skulle kunna förbjuda alla skivor efter 75 så hade man har klarat sig ganska bra. Men 73 var ett jättebra år.
Ja, det var, jag blev förvånad själv. Jag kunde ju säga att jag visste att Dark Side of the Moon kom då, men de andra var sådär, ja den och den och den. Det var lite galet alltså. Jag måste bara fråga, när kom den här skivan in i ditt liv?
Jag tror, om jag minns det rätt, min mamma tyckte om Bowie, jag hade Bowie-skivor hemma. Vi hade några stycken. Vi hade Aladdin Sane och vi hade Ziggy Stardust. Men jag vet att hon snackade också om Pin-Up. Ja, Pin-Up är en jävligt bra skiva också, sa hon. Så här, och jag hade aldrig hört den. Och så, men så när man åkte storhandlade i Växjö så fanns det något som heter Samarkand som låg precis utanför. Där de hade både Obs och Quantum. Och där fanns det en skivavdelning inne på Obs. Där hittade vi Pin-Ups när vi var liksom handlade mat någon dag. När jag var kanske 10-11 eller något sånt.
Du gick på omslaget mer än någonting annat?
Nej, jag gick på min mammas rekommendationer. Ja, okay. Jag visste att Bowie var bra. Men hon, jag hade i bakhuvudet att hon hade snackat om den skivan. Hon tyckte att den var så himla bra. Men givetvis omslaget också. Det var ja, men bara att det fanns mer av Ziggy Stardust världen. Liksom. Att det var ju Ziggy Stardust på omslaget. Fast här gjorde han något annat.
Så det var ju ganska tidigt, så man kan säga att det var en av dina formativa Bowie-plattor egentligen då?
Ja, men det skulle jag nog säga, det tror jag. Och sen så började man då, ja, men jag fastnade ganska tidigt för 60-talsmusik också, så att flera av de här låtarna som han tolkar på albumet hade jag ju också hört på andra ställen. Så att jag hade liksom flera ingångar till det här. Och även senare så upptäckte jag flera bra grejer på grund av att jag hade hört dem på Pin-Ups först. Men det var lite olika. Vissa låtar hade jag en relation till redan och vissa hörde jag för första gången på Pin-Ups.
Jag tänker att vi får lyssna en hel del på originalen också under avsnittets gång för att kunna ställa dem mot varandra lite.
Ja.
Och jag kan säga att det är nog bara en låt som jag, eller kanske två, som jag direkt kände att de här vet jag precis hur de låter i original. Många hade aldrig hört innan, definitivt.
Ja.
Han gick ju väldigt mycket på det han själv gick igång på som ung.
Exakt, exakt. Och jag tror att där någonstans så connectade jag också, för att jag har också gått igång på de här grejerna. När jag var 17-18 så hade jag säkert många skivor gemensamt med den 17-18-årige Bowie, kan jag tänka mig. Så ja, många guldkorn där. Och det är härligt att tänka sig en ung Bowie som bara har gått runt och sett de här banden live och liksom och hört skivorna och varit ett stort fan själv.
På det sättet är det faktiskt en ganska personlig platta.
Ja, jag tycker det. Man skulle kunna hävda att den är slapp liksom, men jag tycker att den är superbjussigt. Att den här otroligt skapade gestalten Ziggy Stardust, att han har också varit ung, han har också varit ett fan och har också en skivsamling. Det är någonting väldigt härligt att tänka sig det.
Ja. Men det känns ju inte som att skivan är slappt producerad. Alltså han har gjort ett hästjobb med produktionen och med arrangemangen.
Ja.
Och Mick Ronson inte minst såklart. Men även hans sånginsats är ju ganska inspirerad många gånger. Och det är i och för sig mycket kritiken mot skivan har varit att han kanske var lite för övertänd nästan. I vissa låtar går han ju in fullt ut liksom och blir nästan en karaktär. Men det var inte det jag reagerade som något negativt mot egentligen.
Nej, jag tycker det är så jäkla coolt bara liksom att jag har alltid trott att det är Spiders from Mars som kompar. Men att det är bara delar ändå. Men det låter som att Spiders from Mars har fått feeling på någon efterfest eller liksom att det är verkligen, det är Ziggy Stardust soundet. Fast de river av sina egna favoritlåtar.
Ja, det måste varit en tryckt stämning i studion, för att det är dessutom så illa att han kickade ju trummisen på hans bröllopsdag.
Oj.
Han ringde honom.
Det var väl dumt.
Antingen timmar före eller timmar efter vigseln och bara sa att I'm sorry, you're out of the band. Jag fattar inte folk som, man hör så ofta folk som berätta om hur de har fimpat bandmedlemmar. Och att de gör det så ofta så jävla illa.
Ja, de anstränger sig för att det ska bli extra jobbigt.
Ja, hur svårt kan det vara att liksom ta ett möte? Och det är jobbigt, jag fattar, men det är inte så jävla jobbigt ändå. Liksom.
Nej,
men så det var ju inte så snyggt. Och jag vet att basisten var ju också out egentligen. Han kanske aldrig fick reda på att han hängde på en jävligt lös tråd. Men de ville ju egentligen ha Jack Bruce, och sen så när inte han ville eller kunde så ja, då tog man honom.
Just det.
Sen kan man ju säga vad man vill. Jag tycker ju att trummisen som kommer in i Ainsley Dunbar gör ett jättebra jobb. Han är ju verkligen en frisk fläkt. Han är ju egentligen en mer skicklig trummis.
Ja.
Rent tekniskt. Ja. Och bidrar med mycket grejer som jag tror Woody haft ganska svårt att leverera.
Så kan det nog vara. Så kan det vara, absolut.
Så att man får också komma ihåg att bara veckor innan så var det här chockartade beskedet som ingen visste.
Just det.
Förrän han sa det på scen. Att this is the last show ever.
Ja.
Och det var ju, alltså jag vet att Mick Ronson var ju också skit förbannad. Så det tycker inte jag är konstigt alls. Alltså,
nej.
Att jag nästan... Att man bara lyckas... Ja, nu var det slutet av konserten så de kunde inte bryta. Men alltså, fy fan. Och även Ken Scott sjunger på sista versen här. Och det är på många sätt produktionsmässigt en peak för honom. För att den låter ju faktiskt bäst, tycker jag, av alla de skivorna han var inblandad.
Det låter väldigt bra.
Han fick till det liksom. Ja. De andra låter inte dåligt. Det är rätt mycket studiotricks. Och det är väl mixat och det är bra tryck och punch i grejerna. Och då hade han ju såklart räknat kallt med att då ses vi igen när vi ska köra Diamond Dogs.
Ja.
Och han var ju nästan bokad mer eller mindre på den sessionen eller liknande. Och sen bara fick han reda på att han var out. Så att han var ju ganska kall egentligen, Bowie, när han valde att gå vidare. Så var eller det osentimentalt.
Eller sadistisk. Han kanske bara älskade det här. Mm. Att välja de här perfekta tillfällena då det svider riktigt jävla mycket.
Ja. Det har ju slagit mig också när jag lyssnat på de här plattorna som jag har gått igenom hittills, att Bowie har ju nästan alltid en cover med på sina plattor.
Ja.
Han väljer ju covers väldigt med hjärtat. Han är inte någon, han är inte ute efter utbild eller var ekvilibristisk. Han väljer allt från Let's Spend the Night Together, som är en hit, till Cactus med The Pixies, som är definitivt ingen hit.
Nej, och jag tror inte att det karriärsmässigt är det ju inte särskilt strategiskt heller. Så här, det är inga sådana kalkyler bakom. Och jag tycker man känner det ändå. Mm. Liksom. Han verkar vara ett stort fan någonstans bakom allt.
Det intressanta är också att han valde ju inga renodlade soul-låtar, utan det är lite mer bluesiga grejer som kommer in.
Ja, det är det. För egentligen på pappret är det kanske lite konstigt att han ska köra så här, men ganska egentligen traditionella blueslåtar. Men jag tycker att det känns supernaturligt för den här skruvade, androgyna, proddade figuren. Att, men det är så mycket traditionell rhythm and blues i det som Bowie gjorde vid den här tiden.
Yeah.
Som han bara riktar lampan mot extra mycket på den här skivan. Och det, jag tycker det är coolt alltså att han... att det finns där så naturligt. En sån stor del av hans DNA på något vis.
Ja, den här boogie-woogie-feelingen som egentligen är ganska framträdande på allt från Ziggy Stardust och även Aladdin Sane. Den var ingenting som slog mig när jag hörde den som ung. Alltså jag tänkte inte på det. För att det var någonting för hans version av det, eller hans mix av det, var så skruvad så att det kändes alldeles sissigt toppigt.
Nej. Det är extremt ogubbigt. Liksom. Superogubbigt är det.
Jag läste en kul grej, faktiskt en kommentar som någon skrev på något forum som jag inne och googlade runt på, så skrev de att it's very Bowie in sound but not in content. Och det, jag tänkte på att det är nog det jag hade lite svårt för den här skivan inledningsvis. Nu ska jag inte spoila här vad jag tycker om den, men jag gick in i den liksom med ganska blank åsikt. Jag hade ingen koll på den. Men jag håller med om att, för den låter ju väldigt, väldigt Bowie, men eftersom inte det är hans låtar så blir jag inte riktigt gripen, för att jag saknar hans lyrik, jag saknar hans knasiga akkord, jag saknar hans melodier och allting. Så det, och det är därför liksom den inte riktigt blir en femmetta för mig på något vis. För att, för att allting
det,
är
det,
där.
Det är ett par lager som saknas. Helt klart.
All right, men då tycker jag vi drar igång låt nummer ett helt enkelt, Rosalyn.
Ja. Bra basspelare.
Hela det här soundet, det är ju ganska coolt, det här lite tremolo gitarren som också liksom Det är ett Bo Diddley komp på botten som man har förvrängt eller fuckat upp lite.
Ja. Och sen det här super liksom krispiga ganska lyxiga studioljudet ändå. Trummorna låter super crisp liksom.
Trummorna är överlag på skivan ganska starkt i mixen och det är väldigt tydliga. Och det, jag tycker det är coolt, jag har inga problem med det. Men det kanske också är ett resultat av att de hade en ny trummis och de bara fick en kick helt enkelt av annan typ av rytmsektion.
Det vet man själv när man måste ta in vick ibland. Då brukar det ge ganska mycket energi.
Ja. Den här låten i original är ju med The Pretty Things som släppte detta som sin debutsingel 1964.
Ja.
Jag hade inte hört den innan. Hade du någon koll på den?
Ja, alltså jag har den på skiva, men det är inte någon favorit. Så där, jag tycker de har gjort mycket bättre grejer.
För det är oftast det som är intressant tycker jag. Vilken version man gillar bäst är oftast den man hör först.
Ja, men visst är det så. Ja. Och i det här fallet så absolut gillar jag Bowie-versionen bäst.
Mm.
Just den här är inte så mycket till låt egentligen, tycker jag.
Kan jag lyssna lite på originalet för att se hur den lät 1964?
Ja.
Fett är det ju inte, soundet.
Nej, det är inte, men det är mycket attityd alltså.
Alltså det låter inte allt för olikt ibland när man spelar in i replokalen. Mm. När man bara tar någon telefon eller något liknande. Det är så otroligt skräpigt ljud. Men det är
jag är ju svag för det. Alltså. Mm. Jag har ju ett hjärta som slår mycket för gammal garageproduktion. Sådär.
Jag tycker inte det handlar alltid om att den ena är bättre eller sämre. Utan båda två kan få finnas.
Ja.
Och i det här fallet tycker jag att Bowies version är så annorlunda i produktionen så att den fyller en annan, den kittlar en annan nerv hos mig.
Ja, men jag håller med.
Sen tänkte jag också att den är väldigt punkig. Alltså det känns som en prototyp för den punken som ändå var på gång snart ju. Jäkla mycket attityd. Nästan mer spela skivan, ska jag säga.
Ja, det är stenhårt alltså.
Det känns som man sjunger som Iggy. Kanske kan jag sjungit den. Det känns lite Stooges-aktigt.
Ja.
Jag ser dem med bara överkropp och bara svettig och damm liksom.
Ja, men precis. Ja, men det här är väl han kliver väl lite in i rollen av British Invasion.
Mm.
Alla de här unga brittiska banden som ville låta som svarta blues och rhythm and blues artister som var jättestort i England liksom på tidigt och mitten av 60-talet.
Ja, det var det som var så lustigt att bluesen blev importerad tillbaka till USA genom Stones och Fleetwood Mac i viss mån och så. Ja, jag vet att när jag kom in i 60-talsmusik så var det just de bluesigaste grejerna jag gillade mest.
Ja.
Alltså Stones, som var ett renodlat blues-coverband egentligen.
Ja.
Det var det jag var mycket mer förtjust i sen. Så när de kom med, när de började skriva egna låtar och sådär. Det gillade jag också så småningom, men det var inte det jag föll för, utan det var verkligen det
blues. Samma här faktiskt. Första Stones-skivan har jag lyssnat extremt mycket på. Det är nästan bara covers, blues-covers på den också.
Ja, det är som en coverplatta eller den.
Ja, och den är så fruktansvärt bra.
För det är ju en stor grej man måste ha med sig här. Om man ska tycka någonting om Pinup, så är det, vad har man för relation till bluesrocken?
Ja.
Gillar man inte den så har man inte mycket att hämta här. Då,
nej. Och det där är väldigt mycket vad man har för konnotationer och det är en generationsfråga tror jag också och var man kommer ifrån. Och, ja, men min flickvän till exempel skulle nog efter två takter skulle hon nog avfärda det här som gubbigt.
Samma här. Ja, bluesen har ju blivit lite bespottad för att den är gubbig just.
Och i 9 fall av 10 så är den det, eller liksom det är befogat kanske.
Ja, den är ju noll farlig idag. Ja, men jag får fortfarande lite puls när jag hör eller ser något gammalt klipp på John Lee Hooker eller Muddy Waters. Eller...
Absolut.
Bowie har aldrig egentligen hållit på med blues, renodad blues på det sättet. Han har ju aldrig kört en 12 rakt av. Men han har alltid flötat med den.
Absolut.
Inte minst med Steve Ray Vaughan som han sen tar in på Let's Dance.
Ja. Ja, men verkligen. Och jag tänker också på grejerna Bowie släppte innan han började göra album.
Mm.
Lät ju mer så här än vad det gjorde sen. Liksom, så att
många av mina favoritartister blir jag alltid lite paff när de berätta vilka plattor de håller som sina favoritbarndomsskivor. Ja. Alltså det, jag har alltid haft svårt att riktigt hänga med på John Lennon och på McCartneys otroliga liksom, fascination för Little Richard och sådana grejer. Men jag tycker inte det är så kul i för sig. Och jag vet att Keith Richards håller till exempel Chuck Berry väldigt högt och lovordar honom. Men jag har liksom aldrig fallit för den typen av Maybelline och de grejerna. Jag har nog varit lite inne på mörkare blues som man ska specificera.
Jag kan gilla det också, men kanske framförallt från det hållet att jag har liksom hört det först och gillat det när Stones har spelat Chuck Berry eller andra tonåriga britter liksom, som att det kommer från det hållet.
Därför jag är inte så stort fan av punk, men just i den här låten så tror jag faktiskt att det är den punkattityden som får den att tippa över att jag gillar den. Mm. Och den har vuxit på mig, för att när jag drog igång plattan, då blev jag lite besviken. Mm. Alltså... Men den har verkligen vuxit. Jag tycker den är skitcool. Och jag märkte en väldigt intressant sak. Det är att det är en jävla skillnad att lyssna aktivt. Sitta med lura och liksom lyssna. Mm. Och bara ha den på. Den funkar så jäkla bra att bara ha på.
Ja.
Alltså inte så att man ska ha den lågt i bakgrunden. Inte det jag menar. Men att liksom, man ska inte sitta och analysera den.
Nej, för fan, det här är inget som... Pannan ska inte lägga sig djupa väck. För det tror jag, det gjorde inte de heller liksom. Det här är förmodligen så här låtar som de har rivit av i sin replokal i sin ungdom.
Yeah.
Och en sån repertoar har ju nästan alla någonstans. Mm. Det som formar den någonstans någon gång. Och det är som sagt, jag tycker det är jävla bjussigt att han bara bjuder in till det här.
Men den är ju liksom många av låtarna på skivan ganska kort. Mm. Och jag har ju märkt också att han har en jäkla talang för att hitta öppningslåtar. Mm. Det har varit en genomgående trend. Men även här får man säga att det är ett bra val av första låt. Ju.
Ja, och sättet han binder ihop den med andra låten framför allt.
Det har du helt rätt i. Jag tänkte, kan vi lyssna lite på övergången?
Ja.
Och sen så kör vi igång och snackar lite om låt nummer 2 som heter Here Comes the Night.
Ja, lyssna noga på indianvrålet.
Ja, du tänker på öppningsstrofen där, eller?
Ja, ja.
Det har inte jag tänkt på tidigare, det har du rätt i.
Det är så riktigt indianyl. Där.
Verkligen.
Det är jävla gött. Det är en helt annan stämning i den här låten, helt annan tempo, helt annat. Men i och med att den bara slängs i ansiktet innan man hinner fatta vad som händer, så är det liksom det som man inte ens andas. Det bara smäller. Ja, jävligt. Så man tappar noll momentum trots att egentligen en låt som går i 3 gånger så långsamt tempo liksom.
Låten i original är då med Them.
Ja.
Jag har nog faktiskt varit mer förtjust i Them än i Van Morrison.
Det är så, ja.
Det är också det att jag gillade bluesen, så att Baby Don't Please Don't Go och allt det där tilltalar mig något enormt.
Ja, samma här. Det är så jävla urkraft så det är inte klokt.
Men med det sagt, alltså jag har ju, tycker Van Morrison är en supertalang, och hans röst och hans låtskrivande, men jag har inte penetrerat honom, eller jag har inte penetrerat honom.
Det har varit ett scoop.
Ja, ja. Nej, men hur är din relation till Them? Har du liksom koll på deras diskografi?
Sådär, det var väl att jag hade någon, jag tror att det var Ginza-perioden också, när man bara beställde allt man kunde när man var 16-17.
Mm.
Då beställde jag någon samlingsplatta med Them.
Mm.
Då började man liksom botanisera. Ja, men, och jag älskade den samlingsskivan. Så, men jag har inte riktigt koll på vilka låtar som kom från vilken platta. Nej. Och sådär. Liksom. Det är en samling låtar bara.
Mm.
Med en jävla energi och attityd. Men sen har jag lyssnat jättemycket på Van Morrison också.
Mm.
Så, men Them ligger mig jättevarmt om hjärtat.
Van Morrison är en sån artist att när någon håller mig i handen och visar en låt eller en skiva och älskar den, då kan jag komma in i det.
Mm.
Men när jag är själv och ska försöka så är det lite svårare. Så att, det kanske lossnar en dag, men jag har inte gjort det än.
Ja.
Here comes the night. även här är versionen av Here Comes the Night med Bowie, den du hörde först.
Det är den jag hörde först, ja, absolut.
Vi kan lyssna lite snabbt på den versionen också så vi får höra kontrasten. Det var kul. Mm. Jag har ju samma problem med Dems version som jag har med Boris, att jag är inte så förtjust i versen.
Ja, den är väldigt snäll.
Det här är för mycket 60-talspop när den är lite för oskyldig och lite för ofarlig.
Ja. Jag tycker nog att kontrasten funkar ganska bra. Mm. Det blir väldigt förlösande i refrängen. Liksom. Så jag tycker att Bowie lyckas också trycka in en lite, rätt mycket attityd även i den mesiga versen. Together, wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be?
Det roliga är att Vems version är också en cover.
Jaha.
Nu får jag läsa lite innantill från Wikipedia för att hänga med i turerna. Men Here Comes the Night skrevs 1964 av en kille som heter Burt Burns. Och den blev ju en hit med Vem. Men den hade faktiskt spelats in tidigare i november 64 av artisten Lulu.
Och Lulu, hon är alltid i faggorna alltså.
Mm, Bowie hade ju henne lite under sina vingar. Och som vi nämnde i inledningen så lät ju han producera en cover på sin egen låt The Man Who Sold the World.
Precis.
Med henne.
Ja.
Och hon dyker upp under den här tiden framförallt, var hon, som du säger, hon poppar upp här och där. Liksom. Mm, mm. Vi kan höra lite på hennes version också för den är intressant i sammanhanget. Det, ja. Det är lite annat sound.
Hon har inte jag hört ens. The long and lonely night. I can see right out my window walking down the street a girl.
Hon går verkligen in i Motown-soundet, ja. Liksom Phil Spector. Jag får nästan lite schlagervibb av denna.
Ja, ja.
Alltså den tidens schlager.
Men var inte, jag får fram att Lulu typ var med, vann Melodifestivalen något år.
Ja, det
men jag
vet
blandade
jag
lätt ihop henne, men det är ett gäng damer på den här tiden som hade lite, i mitt huvud så är det... Gjorde de lite samma grej. Såhär Sandy Shaw.
Mm.
Ja, skitsamma. Mm. Det fanns ett gäng sådana goa damer där som hade liksom ett ben i slagen.
Mm.
Så och det stämmer nog.
Det känns som att för varje version, om detta är då ursprungliga versionen, så såg den och gjorde den, beefade upp den, ökade tempot, gjorde den lite mer attityd. Mm. Och sen så kommer Bowie ta den liksom in i mål kan man säga.
Ja, ja men verkligen.
Min enda invändning mot soundet, och den är liten, det är att gitarren är lite burkig i sitt sound. Det är säkert meningen, så
ja,
det är
ja, ja.
Ingenting jag ska klaga på.
Jag tänker att det nu det är väl en treble booster inblandad någonstans,
det kan
tänker
vara, ja.
Jag.
Och jag, här är Bowie som spelar sax.
Ja, jag funderade på det.
Det kan ju också vara Ken Fordham som spelar baryton sax.
Mm.
Jag brukar kunna avgöra det lite på hur bra han spelar.
Ja.
Jag tycker Bowie spelar ganska cool sax, men jag valde att tro att det var Bowie här, men jag vet inte.
Ja, men jag vill också tro det. Låt oss inte kolla upp det.
Nej. Våga väga Google.
Ja, absolut.
Det kanske är just saxen som gör att jag nu när jag hör den osökt tänker lite på Bruce Springsteen faktiskt. Det är någonting som åter hör sax och det här lite rockigt.
Ja, visst. Alltså tidigare Bruce Springsteen lät ju lite åt det här hållet liksom. När han lät såhär kabarémusikal bläskrock eller vad det var. Here comes the light.
Alltså hans sång, som på de flesta låtar, är ju alltid enastående.
Och,
men särskilt med tanke på att han kommer efter en turné. Att han verkar inte det minsta trött eller sliten.
Nej.
Eller...
det är ett sinnessjukt register liksom. Mm.
Min kommentar jag skrivit här, den kanske är lite hård, men för mig känns det som att jag har lite svårt att förstå vad Bowie fick ut av de här låtarna. Men sen insåg jag att, som vi pratade om tidigare, det är ju så med det man har vuxit upp med. Han hade nostalgiska band, han hade känslor för de här låtarna som gick liksom över det vi kan kalla liksom, han tänkte inte utan han kände.
Exakt, och tänker man efter så har man den relationen till en del musik. Mm. Liksom. Det är att det är inte så jävla cerebralt alla gånger. Det är helt andra grejer som gjorde att man en gång i tiden gick igång och förhoppningsvis gör man det fortfarande.
Det här är den enda låten på skivan som är en cover av ett band som inte är brittiskt. Annars är det ju inga amerikanska band.
Nej.
Så att han, han håller sin Union Jack-flagga högt där.
Ja, men det är också gött.
Mm, absolut. Jag tror inte det var så genomtänkt.
Också, det känns som att det är ganska lustdrivet och spontant liksom. Också när man tittar på det var väl liksom en eller två veckor allting gick på.
Jag har alltid fått känslan av att Bowie var en person som jobbade väldigt snabbt. Han var, och det kan man ju tycka att vad man vill om, men jag undrar om det här är egentligen den mest lekfulla skivan. Han känns så himla obrydd och har ingen karaktär på sätt och vis. Han har inget mission statement, utan han bara har kul i studion. Så jag kan liksom inte klandra honom för att han gör skivan, men jag har ju som sagt, vissa låtar känner jag bara att de kommer liksom inte komma högt på min lista.
Nej.
Det är, men så är det när man cover, då kommer det vara högt och lågt.
Ja.
Så det är en väldigt ojämn skiva.
Ja, det är det, och det ska det vara nästan.
Precis.
Jag tänker att det måste vara helt skönt att få spela in en coverskiva mitt i den här hysterin som var då. Att man inte måste tänka på att man ska skriva nya hits, att man måste uppnå resultat och framgång.
Nej, precis.
På det viset, utan man kan faktiskt unna sig att bara ha ganska kul.
Och skivan som kommer efter Diamond Dogs är ju inte så väsensskild egentligen, för den är också ganska bluesrockig. Den är väldigt stonesy också. Det blev jag helt paff av när jag hörde den. Så jag undrar om han liksom, antingen hade han redan det bakhuvudet, eller så kom det till honom när han gjorde denna, att det här soundet är ganska ball. Jag skulle kanske göra en skiva med min egna låta.
Ja, alltså med det här.
I don't know. Men även den här låten är hyfsat kort, den är bara 3 minuter, så att det är inte så himla mycket att säga om arrangemanget. Det är en banger liksom, med den här pickscrape och sen Hiawatha ilandet och sen hans sång liksom, som pendlar med den här väldigt crooner och sen det desperata.
Ja.
Men då går vi vidare till låt nummer 3, I Wish You Would, där originalet gjordes av The Yardbirds.
Precis.
En väldigt tacksam låt att spela om man är ny på gitarr, för att det är i princip bara ett ackord ju. Så då byter någon enstaka gång.
Mm. Jag tycker att det är en av plattans höjdpunkter faktiskt. Alltså i grunden så är det någon slags supersimpel Bo
Diddley-shuffle-grej
liksom. Men han lyckas hitta någonting ganska olycksbådande i det här. Och det är ganska... Det är farligt. Och det är allt annat än slentrian eller trött. Eller han hittar någonting i den här traditionella liksom ingenting-bluesen och gör någonting otroligt suggestivt.
Alltså min första kommentar, och den är från första genomlyssningen. Då var jag sådär, då hade jag hört detta i tredje låten. Och då kände jag bara, oj, alltså den här skivan är alldeles för rockig för mig. Det är liksom alltså rockig på ett sätt som jag tycker känns lite trist. Jag saknade Ziggy-taken på grejerna. Jag upplevde att det var för bluesigt på det där felaktiga sättet, så att säga. Det här, det här riffet, jag bara kände som att det var för ordinärt på något vis.
Ja.
Så att här går vi, våra åsikter helt emot varandra, ja, ja. Men jag gillar det, vi kan vara vänner ändå.
Ja.
Jag har väl i och för sig omvärderat den en smula och den har absolut vuxit på mig.
Mm.
Men den är, nej, jag skulle inte kalla det höjdpunkt på skivan för mig i alla fall.
Ja, jag tycker fan det händer någonting alltid när man hör den här. Det är som du säger, det är ju extremt simpelt, det är liksom IQ-befriat någonstans.
Men det har jag inga problem med. Jag kan lyssna på ett samma riff 100 gånger och det kan vara hur basic som helst. Det är mest bara att det kan vara så enkelt att jag är grunden gitarrist och för mig är detta liksom så ABC blues-riffet liksom. Men jag kan ju gilla liksom Born to be Wild eller något annat som är liksom också väldigt basic. Så jag vet inte varför jag inte går igång på det riktigt.
Nej, jag tycker det är coolt. Jag får så här filmiska bilder i huvudet. Det är liksom det, man känns som att någon är jagad liksom och vänder sig om och det är, jag vet inte, en jävla tempo liksom. Den är intensiv som tusan samtidigt som det är väldigt få beståndsdelar. Det händer egentligen ganska lite.
Det är ganska basig på ett coolt sätt. Alltså basen är högt mixad och munspelet som kommer in är också coolt för det är Bowie som spelar det själv tydligen. Och jag fick lite sådana känslan av Black Sabbaths låt The Wizard.
Ja, just det.
Som har också munspel med som gör att egentligen det kan bli helt fel ju. Men här tycker jag det skapar absolut en cool liksom lite mörk touch.
Och det är också att de har väl mergat ihop det med slide-gitarren.
Ja,
så att det blir liksom ett eget sound av den kombinationen.
Just det.
Nej, hårdrock.
Det är ett ganska fett gitarrsolo i sig på den här. Det är fan full av energi och ganska inspirerat faktiskt. Ja. Och det pannas också lite fram och tillbaka. Liksom,
ja, men cool. De psykar loss lite. Det är ändå gött. Det är stoner rock ju.
Verkligen. Ja, det är mycket testosteron här.
Ja, för fan.
Men jag måste säga att nu när jag hörde med dina öron att du kom in med sån glädje och du var så positiv till den så fick jag sån, ja fan, den har någonting.
Ja.
Jag är kappvända lite kanske. Men,
tänkte den som ett filmsoundtrack liksom. Mm.
Ursprungligen så är det här en låt av en kille som heter Billy Boy Arnold. Och innan The Yardbirds plockade upp den. Vi kan ju lyssna lite på hans version av den. Den är mer Bo Diddley-aktig.
Early in the morning about to break a day. Ja, jävligt gött också. That's my baby
went away. Ja, det här kan jag gå igång på mycket mer faktiskt. Och det här är mycket mer traditionellt blues ju, så att
visst.
Jag tror det är också att riffet, det är inte så framträdande här. Alltså munspelet kommer ju fram mer liksom.
Precis. Och till och med gjort om riffet lite. Mm. Det är mer synkoperat i Bowie-versionen.
Ja, det är kanske det som gör att du struttar mer på Bowies version, ja. Då är frågan om den faseringen kommer från The Yardbirds version, för det var deras debutsingel.
Låt oss ta reda på det.
Så att, och det kul är att det är Yardbirds med Eric Clapton på gitarr.
Ja. Det här är osynkoperat. Mm-hmm. Jag har gjort mycket grymt, men av någon anledning så har jag aldrig liksom riktigt fastnat för skivorna där. Och det kan nog vara mycket för att soundet låter så här ofta.
Jag har aldrig haft en Yardbirds-period. Men då är frågan, vilken version har Bowie blivit inspirerad av?
Ja, det är frågan.
ett jävligt coolt sound på den här. Så än en gång, Ken Scott, om detta nu blir hans sista platta med Bowie, så går ni ut med en jäkla bang liksom.
Ja. Och här är också sån genialisk övergång till nästa låt, att det slutar med en explosion, och ur explosionen så dyker den här liksom pendeln, eller vad man ska kalla det, upp, som är inledningen på nästa låt, som också är en jävla höjdpunkt på skivan.
Ja, vi kan låta den gå över här tycker jag, för att den övergången är värd att höra.
Ja.
Till låt nummer 4 då, som är See Emily Play, och ursprungligen då av Pink Floyd, vilket är den enda låten som jag hade hört och kunde rätt bra innan. Ja. Här pustar jag ut lite, för att jag hade velat ha mer såna här val. Alltså udda, psykedeliska.
Jag kan hålla med faktiskt. Jag tänker att hade han gjort en Pinups 2 så hade det nog varit mer åt det här hållet.
Ja, för just att han gör en coverplatta, det har jag egentligen ingenting emot i sig. Men jag tycker att det är märkliga låtval ibland. Men jag, än en gång, jag har fått bara förlika mig med att det var det han gick igång på.
Ja, ja.
Och det här är ju rätt, vad ska man säga, mastig låt att ge sig kast med. De andra är ju inte så komplexa. Här Nej. Är det ju rätt mycket som ska...
Mycket detaljer här, och inte de vanligaste ackordföljderna och arren och sådär. Är det en minimoog det här? Tror du det?
Kan det vara? Ljusa? Det kan vara. Det står nämligen på listan av vem som spelar vad, så finns Minimoog med som ett av Bowies instrument.
Ja,
så det kan vara han som spelar den. Detta är en av de sista låtarna som Syd Barrett skrev till Pink Floyd innan han lämnade eller blev kickad, om man nu vänder vrider.
Ja, jag älskar den. Jag älskar den med Pink Floyd också. Mm. Det är verkligen sin egen värld som man får kliva in i.
Precis, jag håller med om att och Pink Floyds version, den är ju ganska trogen den.
Mm.
Och jag är glad att han gör ju faktiskt en rätt val, tycker jag, att bibehålla de viktigaste delarna av...
Ja.
För man kommer sakna dem. Vissa med ljud och vissa sounds.
Absolut.
Det återskapar han ju. Vi kan lyssna lite på Pink Floyds version för att höra. Jag tycker att den här pendeln, som du kallar det, ganska bra ord för det, den är coolare med Pink Floyd. Det här... Det är någonting med, det är väl bas som spelar där, va?
Ja. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Alltså, även om Bowies version är skitbra, han gör ju verkligen en bra version av den, så kan jag inte komma ifrån att den tappar lite, för att Bowie är ju inte galen.
Nej.
Han är här en karaktär som spelar galen, sjunger en annan persons låt. Jag kan inte komma ifrån att det är en stor del av låten att det sjungs av en person som är inte galen kanske, men
okonventionell
galen.
Ja, men visst är det så. Det kommer från en riktig plats, den här galenskapen.
Vissa grejer bara blir aldrig liksom äkta på det sättet. Och därför kanske det blir som en cover, helt enkelt.
Ja.
Men många gånger kan en bra cover bara få mig att känna, okej, fan vad gött, jag blir sugen på originalet.
Ja.
Så att CMD Play är liksom en, i alla fall första halvan får man känna så. Men sen tycker jag att Bowies sista del är faktiskt fantastisk, hur de nästan, kanske inte trumfa originalet, men de är bara uppe och ger den en match med alla ljud som kommer in och ut. Det händer så otroligt mycket i mixen.
Ja, men absolut.
Det finns någonting Beatles-aktigt över alltihopa. Det är som en Tomorrow Never Knows liksom, eller
Day in the Life.
Ja, en Day in the Life också. Ja,
ja men absolut.
Men också hur de använder stråkarna, framförallt. De tar ganska mycket plats. De ligger inte bara och spelar grundton och liksom så, utan de är en egen litet universum som liksom bubblar runt och leker fritt liksom.
Mm.
Men just att de väljer att i början är det ganska note for note samma.
Ja.
Och sen så med slutet så gör de sin egen grej och det gör de jäkligt bra helt enkelt. Mike Garson, som vi inte har nämnt än, han spelar ju piano här och han lägger in en liten bit av Mozarts trollflöjten här.
Just det. Ja, de har haft skoj här.
Det är plattans längsta spår.
Ja.
Och när de går in i det här outot så är det liksom precis som att här får de leka loss med alla idéerna är okej liksom.
Mm.
Ronson har ju lustigt, han kastar in en liten stycke av Bach här i stråkarna.
Just det.
Ronson som arrangör är underskattad alltså. Hans ja. Stråkar här är fantastiska. Jag har faktiskt tänkt att den här känns nästan mer psykedelisk än Pink Floyds version. För att det kan också vara att allting är tydligare. Det är ju smått mer.
Men det är också ovanligt att höra liksom psykedelia med den här lyxiga prodden.
Just det.
Det för mig är det så förknippat med liksom soundet 67-68.
Ja. Jo, men det är sant, för här hörs ju allting. Det är mixat på ett sätt så att man missar ingenting.
Nej, men det är en fläskig sweet produktion liksom, fast de lirar galen psyk.
Det soundet som kommer in där, det skulle platsa på en modern produktion.
Ja,
alltså
ja,
det är så sjukt udda och svårdefinierat.
Ja, jag men ändå det. Ganska tydligt. Liksom det är...
Vad tror du att det är för någonting?
Lyssna på det igen. Det låter som någon typ av klaviatur med en ringmodulator eller någonting.
Det låter också som att det har pitchats.
Ja, så kan det vara.
Så att det är liksom någonting som egentligen är lägre än vad det ska vara.
Mm. Och det är förmodligen en happy accident säkert.
Ja. Det är ganska kort ju.
Ja.
Så att man är inte tröttna på det så. Och, det...
och i någon parallell tonart. Mm. Men det gör ju heller ingenting.
Nej, det funkar skitbra. Alltså jag älskar till exempel de här distade orgel. Jag tror att det är en orgel som är liksom distad i vänster hörlur här. Eller så är det gitarr. Det skulle kunna vara en linad fafisa eller någon liksom sån.
Nej, det låter som gitarr alltså.
Ja, yeah, okej.
Okay. Ja, där har de haft roligt med grejerna i studion.
Det är någonting som händer också med tempot. Precis som att de sänker tempot så här på ett väldigt gött organiskt sätt. Efter att det här orgel/gitarrpartiet.
Just det.
Nej, det är spelat så. Den bara liksom sjunker ner lite.
Ja.
Och det är inte så att det låter illa. Det är bara, jag älskar sådana grejer. För det låter så... Nej, det är ett band som lirar liksom.
Ja, ja, visst.
Bo är ju väldigt glad för att lägga de här låga oktavstämmorna.
Ja, ja.
Tänker lite som på Beauty Brothers och så. Där han liksom leker med någon form av harmonizer och något liknande.
Ja.
Trummorna känns också än en gång väldigt starkt mixade, det är de på hela skivan. Jag tycker nästan det är det som gör att Pink Floyds version, den vinner för mig där, för att trummorna är inte så pigga. Här är det liksom en trummi som är liksom lite övertänd, lite för duktig.
Och mycket muskler i trummorna.
Jag tycker det var väldigt kul också att jag slog mig för första gången hur otroligt cool titel det är. Alltså See Emily Play är faktiskt en jättebra titel på.
Jag har nog inte fattat vad den betyder.
Ingen aning.
Nej.
För mig bara är det en känsla den ger.
Ja, See Emily Play. Ja, men jag har alltid gillat titeln. Mm. Men jag...
Och så öppningsstroferna liksom. Emily ja. Tries but misunderstands. Det är ja. Liksom, jag kan inte... Och det är därför jag saknar ju lite av Bowies lyrik. För att inte vara... Anna Barrett skriver helt olika typer av låtar, men David Bowie är ju också en ordsmed.
Ja,
det,
ja.
Det har man inte fått fram
och mycket, mycket här. Att man, ja, men, så här, det vädrar till fantasin ganska mycket. Mm. Man får mycket bilder, man får liksom, det är suggestivt och det är flerbottnat och du kan
ja.
Tolka in vad du vill där liksom. Det är sällan särskilt personligt, men det är desto mer fantasiägande.
Nej, precis. Han kan verkligen få till fraser som sticker ut. Inte för att jag fattar vad de betyder, men de bara...
Ja.
De bara sätter sig ja. Och så lever man med dem.
Absolut. Mm.
Vad säger du om att vi kör igång låt nummer 5 då? Everything's All Right.
Ja. Det är en sån här låt som hamnar under rubriken låtar där man inte fattar takten förrän trummorna börjar. För
ja,
mig i alla fall.
Ja, jag förstår. Ja, så
man
kan
fattar
det vara.
Inte ettan liksom.
Nej, okej. Okay. Nej, det är sant. Den är rätt tuff att hitta ettan på.
Ja. Det är som två helt olika typer av groove som växlar. Och så kommer trummorna och binder ihop det.
Ja. Liksom. Yeah. Originalet gjordes ju av The Mojos.
Ja.
Och det intressanta här är att Ainsley Dunbar var med i The Mojos tidigare.
Okej.
Men han kom inte med i det bandet förrän efter att de har släppt den här låten.
Ah.
Så han spelade inte på den.
Nej, okej.
Men jag kan tänka mig att detta var kanske hans förslag till Bowie.
Ja, ja, men det är inte otänkbart.
Men The Mojos är inget band som jag annars har någon
Nej,
alls koll på.
Det vill säga Nuggets-boxen. Hade man väl en period.
Vad är det för någonting?
Det är så här, ja, men vem var det som gjorde det? Det var väl i början av 70-talet så började det ges ut så här samlingar med lite så här obskyra garage protopunk singlar liksom, låtar. Det var någon journalist, vem fan var det? Någon Rolling Stone journalist någonting som satt ihop samlingar med liksom lite mer eller mindre obskyra garagiga låtar från 60-talet så där. De samlingarna blev ganska kultpopulära. Och där vet jag att det var några Mojos-låtar som förekom. Jag har ingen koll på dem alls.
Nej. Vi kan lyssna lite på originalet för att se hur det står sig.
Det är konstig sväng här. You know I'm home today and don't you know that everything's all right. Everything's all right. Everything's all right. So baby, hold your hand and be a loving man. Baby, hold your hand and be a loving man. Baby, hold your hand and be a loving man. För mig är det refrängen som gör att det faller, för jag tycker den känns för lökig. Ja, jag håller med. Men det är inte heller någon favorit på skivan riktigt. Den är liksom, har man hört de första 10 sekunderna så har man hört hela låten nästan.
En teori här är att all kör som sjungs i refrängen är Bowie. Det kanske hade fetat om de hade varvat upp det med lite andra röster på något vis.
Ja, det, är lite, det bryter lite illusionen av att ett inspirerat band som bara går in och river av någonting. Liksom.
Ja,
man
precis.
Får ju väldigt mycket en bild av folk som sitter hukade över ett mixerbord.
Kan du knäcka den här för mig? Vad är det som det här påminner om, den här förrefrängen som kommer här? Det här. Let me hold your hand and be a loving man. Let me hold your hand and be a loving man. Det känns som att det är någon Tina Turner-låt eller något liknande, eller någon Motown.
Ja, ja, vad fan är det?
Eller är det någon Beatles-låt? Jag tycker att den låter lite som, det finns någonting twist and shout i den. Ja, jag kan sätta finger på det.
Ja, ja. Alltså den här typen av bygg förekommer väl här och där. Men det här är nästan, det här kan inte vara Grease liksom.
Ja, det kanske är Grease det kommer ifrån.
Ja, men typ.
Det måste det vara. Det är någon av Grease-låtarna. Ja. Ja, nej, här är jag liksom, här har jag checkat ut.
Ja.
Där är...
Jag checkar ut med dig där.
Ja, det är bra.
Jag står och röker i ett fönster.
Hade du sagt att detta var ännu en höjdpunkt så hade vi haft problem.
Ja, nej, här går lite på tomgång.
Den är ju bara 2,5 minut så den tar slut innan man ens har hunnit reagera.
Ja.
Det finns inte så mycket mer att säga egentligen än det vi redan har sagt. Så att, jag tycker vi går vidare till låt nummer 6.
Ja.
Och då är vi framme vid I Can't Explain, som är en The Who-låt.
Ja.
Och det är också sista låten på sida A, om man nu pratar album.
Just det.
Sången är där Bowie liksom tappade lite här tycker jag, för att i hans version så är den mycket mer sensuell, mer suggestiv. Och jag undrar om inte det liksom är liksom, det blir lite fel.
Ja, men den är lite sexy.
Den är lite sexy, mer viskande.
Ja.
Och Roger Daltrey gör den mycket mer attityd, mycket mer
pondus. Den är ju tjackig och liksom tonårig.
Det här är nog inte rätt väg att gå för den här covern, tycker jag.
Men jag är A for effort ändå, tycker jag. Jag tycker det är kul att han ändå ger sig på att sänka tempot och göra det här av den. Men jag håller med, jag tycker jag föredrar The Who's version definitivt. Fan, det är en spännande tanke ändå att man tar en sån jävla rökare liksom, och så bara drar man ner tempot som fan. Och...
Men du har hört historien om det här med tempot.
Nej.
För den spelades nämligen in i ett annat tempo.
Ja, okay.
Och funkade liksom inte. De kom liksom inte i mål med den och kunde inte begripa vad det var förrän de sänkte tempot. Så de drog ner bandspelarhastigheten helt enkelt.
Ah.
Och då fick de också ett annat trumljud. Lite
är det därför virveln låter lite så här... Det är ett helt annat sound på virveln.
Och det är bara trummorna som fick vara med från originalet, så de är kvar. Men allting annat spelar man in igen till det här nya tempot. Och Ken Scott beskriver det själv så här: "Somehow we came up with the idea of taking the tape speed down and it immediately felt better. There was just one problem. Slowing it down took it completely out of the key it was supposed to be in. So everyone but Ainsley had to re-record their parts." Så att det var bara att gå tillbaka, det var inte jättemycket instrument, trummor, bas och så och sax. Men jävla jobben då när man har kommit till mål liksom.
Men jag undrar, hur mycket fortare den gick?
Det är ingen aning om. Ja, det är verkligen, virveltrumman har ju verkligen påverkats av tempot.
Ja, ja, visst är det så.
Att man dragit ner tapespeeden. Det blir ju effekten, blir att den blir lite tjockare, lite lägre pitch.
Ja, precis.
Men jag tycker det låter coolt.
Ja.
Jag tycker nog att det är hugget som stucket här, vilken jag föredrar.
Ja. Det känns som två helt olika låtar ändå.
Precis. Trummisen i The Who, Keith Moon, spelar ju aldrig den här typen av tungt, soft, eller heter det, rak komp. Liksom.
Nej.
Jag är inte så himla bekant med The Who annars.
Jag har stora luckor där också. Jag har aldrig omfamnat dem till 100%. Men får jag rensa lite så finns det mycket som jag älskar. Men jag älskar inte dem som band. Liksom.
Nej, jag har aldrig fallit för deras låtar sådär jättemycket. Jag tycker det finns absoluta guldkorn.
Ja.
Men jag har aldrig liksom gått igång på någon platta helhet.
Jag tycker det är lite för mycket testosteron ofta. Jag älskar de tidiga grejerna när de var mods. Liksom. Någonting hände där när de liksom började... När Roger Daltrey fick längre hår.
Ja, det kan vara så.
Och tröjan, skjortan åkte av.
Ja.
Jag vill inte vara... Keith Moon kan jag tänka mig att vara. Men ingen av de andra vill jag vara. Och det är en viktig grej liksom.
Ja, han är ju behållningen i alla liveklipp ju. Alltså,
ja, det är. Men samtidigt så tycker jag att det är tröttsamt att lyssna på någon som gör fill hela tiden. Ja. Konstatera att The Who är ett jävla skitband helt enkelt.
Ja, klart överskattade.
Ja,
jag fattar inte vad Bowie höll på med.
Nej.
Men sån här riff kan jag vara svag för. Sån här raka barré-kord som bara ligger och matar. Ja. Det är lite kinksigt också. Över, liksom.
Ja. Och här måste det vara Bowie själv som spelar sax, va?
Jag vet inte, men det kan mycket väl vara.
Låt oss inte kolla upp.
Nej, våga väga Google.
Ja.
Jag var som sagt lite paff över att The Who's version var 1,20. Den här är bara 2,10.
Jaha.
2,11.
Förnämliga formaten då.
Det kanske bara är dags att gå vidare enkelt till låt nummer 7 som då blir första låten på B-sidan.
Sida B, ja. Ja.
Som är då Friday on My Mind som gjordes av ett band som heter The Easy Beats. Monday morning feels so bad.
Everybody seems to like me. Me.
Yeah. Tuesday I feel better.
Det är lätt den här låten som har mest affekterad tillgjord sång.
Ja,
han slår knut på sig själv på något vis. Jag vet inte varför. Det är precis som att han vill ingjuta någon slags energi i låten.
Ja. Jag tycker att jag älskar den här låten. Jag tycker att jävla... 10 poängar till låt.
Ja, okej. Okay. Ja. Här går vi isär igen. Det här har jag väldigt lite kommentarer på, men en av dem är sämsta låten hittills.
Oj.
Jag tycker originalet är mycket bättre.
Ja, jag gillar originalet också, men jag hörde den här före, så att det är nog den här som jag är varmast om hjärtat. Jag tycker att det är en jävla bra låt. Alltså.
Det kan vi ge originalet en liten refresher, se om vi känner för den. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go.
Men de var väl från Australien, Easy Beats?
Ja, det stämmer. Så då är det faktiskt ett band till som inte är från England.
Om det
inte
var så att de emigrerade och de kanske fick hits och flyttade till England. Det är mer vad jag känner till. Men ursprungligen var de från Australien, vet jag. Och är det inte så att det är typ kusiner eller någonting till ACDC-bröderna?
Så kan det kanske vara. Jag ska säga, det stämmer faktiskt.
Ja, kolla.
De är från Sydney. Bildades 1964. Och kompitaristen George Young är bror till Angus och Malcolm Young.
Ja, till och med bror.
Så att, det är en klar koppling.
Ja, parallellt universum här.
Ja, Jag tror att det som gör att det faller för mig är sången. Att jag gillar att han gör sin grej. Och jag, men jag, nej, jag är inte så förtjust i den bara. Det är, jag har ingen konstruktiv kritik egentligen.
Nej.
Jag bara, det är inte min grej bara.
Jag tycker den är ganska ovanlig i sin struktur sådär liksom. Eller, ja.
Alltså jag kan, nu när jag hör det så kan jag bara le. Jag tycker att han är så jävla skön. Han gör vad fan han vill
liksom. Ja men verkligen, absolut. Men jag älskar att han aldrig backar liksom. Mm. Han gör, han tar jättestora risker och alltid gjort. Det kommer den här B-delen på refrängen när det drar iväg igen.
Mm. Bassisten får jobba här.
Mm.
Nu försöker jag lyssna på det lite genom dina öron så att säga och uppskatta det. För att det har varit någon form av konsensus lite när jag letat lite på nätet om låten sånt, att den här är den som folk har minst kärlek
för. Det är så,
ja. Och det är ganska intressant för att nästa låt som är Sorrow, så fort jag nämnde att jag skulle lyssna inom Pinups och komma in och ha en podd om den, då var det, Sorrow är så, det är skivans bästa låt.
Ja. För den vet jag, den har jag på singel vet jag. Kan det vara så att det var en singel från skivan liksom?
Det är den enda singeln.
Ja, ah, okej.
Okay. Som peakade på nummer 3 i England. Och den blev också hans första listetta i Australien.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, det förklarar ju saken då.
Men vi får dra igång och höra lite på låt nummer 8 då, Sorrow. Ja.
Men det här tycker jag kanske är enda låten på skivan som faktiskt hade kunnat vara en Bowie-låt.
Exakt. Det låter som en låt som Bowie hade kunnat skriva.
Ja, och det är också så här jävla fingertoppkänsla att hitta den kaven liksom. Mm. Eller att det är så effortless för honom.
Ja. Har du hört originalet? Den blev ju känd med The Mercies.
Ja.
Men den gjordes tidigare av The McCoys. Som
första
versionen. Så vi kan ge den en liten memory lane här. Så kan vi lyssna igenom de olika versionerna.
Jag har inte hört det med Mercies heller. Alltså det är inte helt självklart hur man kan höra den här och bara, men här har vi en stark låt.
Nej. Som
skulle, här har vi nästan en Bowie-klassiker.
Mm, mm. Nej, visst, det får man säga. Och hatten av då till grabbarna i The Mercies som gjorde om den då. Så låter den så här. Och det är väl den här versionen som jag tror Bowie valde att göra.
Ja, men det här gillar jag ändå.
Nej, jag tycker det är skitfint.
Ja.
Det är liksom, det finns en liten country-känsla av det. Alltså, den här låtskrivar-hantverket.
Ja. Precis, och även tematiskt är det väl lite så här åt country-hållet att sjunga om hjärtesorg och liksom och sådär.
Även om jag gillar deras version så tycker jag Bowie, här vinner hans version.
Ja, jag håller med. Ja, men den
Jag tycker han får till vemodigt mycket finare.
Ja.
Och jag älskar det akustiska, för det har inte varit någon akustisk gitarr på skivan. Det är den enda låten med akustisk gitarr på.
Ja.
Och det är Bowie som spelar den. Han är jättegrym som rytmgitarrist faktiskt.
Ja, ja.
Och den här tremolo känslan som ligger på någonting, jag vet inte om det är
Rhodes,
var det?
Det är ofta så här små studiogrepp som där de går liksom, där de är ganska järva.
Jag tycker det är så kul den här versen som kommer här, alltså tycker jag att det låter som man sjunger, det låter lite som Brett Anderson i Suede. Vilket du är, alltså Brett Anderson blev ju anklagad väldigt mycket för att vara en fattigmans Bowie, så det är väl lite så.
Ja.
Den här biten som man sjunger, with your long blonde hair and your eyes of blue, det sjunger ju George Harrison på It's All Too Much, som är en Beatles-låt som av en märklig anledning gömdes undan på Yellow Submarine, tror jag. En väldigt bra Beatles-låt faktiskt.
Ja.
Så att, det var väl lite en fjäder i hatten.
Ja, ja, ja. With your long blonde hair and your eyes of blue.
Annars tycker jag att han sjunger lite som Brian Ferry här.
Ja, ja.
Och det finns en liten kul koppling, för Brian Ferry gjorde ju en coverskiva också som kom strax efter. Som jag förstod det så var det väl när han fick höra talas om att Brian Ferry höll på med en coverplatta, så cementerades väl den här idén i Bowies huvud att han också skulle göra en.
Ah.
Och det blev så pass dålig stämning mellan Brian Ferry och Bowie så att han ville få Bowie att pusha releasen så att de inte skulle krocka helt enkelt.
Aha.
Den skivan med Brian Ferry heter These Foolish Things. Det släpptes samma månad.
Okej. Okay.
Då är vi framme vid låt nummer 9 som är Don't Bring Me Down. Ja. Originalet gjordes då av Pretty Things. Boogie-woogie.
Ja, och det här är väl lite samma kategori som Rosalind till exempel. Ja, eftersom det är Pretty Things då. Men också en så här väldigt, väldigt basic, och har man hört första 30 sekunderna så har man hört hela låten i stort sett.
Den är också väldigt kort, den är bara 2 minuter och 5 sekunder, men det också låter lite som man sjunger lite Iggy-aktigt här på något vis.
Ja,
det är någonting funkigt över det.
Det är coolt, men inte så mycket mer än så.
Nej. Nej, men det är en fet produktion och det låter gött alltihopa. Och jag tror jag är inne lite på det som jag nämnde innan, att nu sitter vi och lyssnar på den och man liksom försöker tycka någonting. Den här är på en fest med lite öl i kroppen och högt PA, så det är fan fet låt liksom.
Ja, ja, absolut.
Det är ju ingen nyskapande så i den.
Nej.
Vi kan lyssna lite på Pretty Things version också för att se hur den står sig.
Inte lika fet podd.
Stor tamburin i alla fall.
Ja. Mm.
Alltså det här skulle ju kunna vara en tidig Stones-låt liksom.
Ja, absolut.
Och det här är en era av Stones som jag så för att älskat den här liksom.
Ja, men det är ganska hårt alltså. De för tidiga Pretty Things-grejen, eller Pretty Things var ganska hårda bitvis.
Men här är en sån cover som jag känner att jag kan förstå att han valde den, för att han gör ju en version som låter modernare och mer.
Ja, ja.
Men han gör ju ingenting med kompositionen.
Nej.
Han gör en karbonkopia.
Ja.
Det är verkligen otroligt under den här perioden, allt från Ziggy Stardust fram till Diamond Dogs, hur mycket bluesrock han hade i sig.
Ja.
Sen återvänder han aldrig egentligen till det.
Nej, så. Det är sant när du säger det.
Mm. Sen så gör han ju sina Berlin-skivor och sen går han in i Scary Monsters och sen i poppen och soulen såklart med, ja. Och elektronisk musik.
Ja. Ja, men det är väl någonting som den generationen hade i blodet. Mm, yeah. Det var så, skulle man börja spela i band så var det här man började. Mm. Det fanns inte så mycket annat att välja på kanske.
Men det var, om man tittar på samtida plattor som jag nämnde innan, så måste det förefallet ganska hedenhös. Alltså, om man jämför,
ja, det
med,
tror jag nog. Det tror jag precis. Det
var någon helt
jättekonstig tajming egentligen.
Yeah.
För det var väl ingen sån revival, det var för tidigt för att det skulle vara revival på den här grejen. Men som sagt, att det var nog många då, hur gammal var Bowie här? Han var väl 25-30 liksom,
ja,
max?
26-25, ja, precis.
Ja, ja. Och det kan vara som du säger, att det är någonting som skulle ut ur systemet, för att det där fanns liksom så påtagligt.
Alltså det är lustigt när jag tänker på det. Han har egentligen aldrig varit så irrelevant som han är på denna plattan. För att många gånger är han ju före sin tid och så hinner folk ifatt på honom.
Ja.
Eller så är han liksom samtida eller sådär. Men här är han liksom ute på en liten gren som ingen annan verkade liksom.
En nostalgitrip som ingen har bett om.
Nej det, och därför känns det som en väldigt personlig platta. Så han gjorde den för sin egen skull, eller vad det nu var.
Ja, för hade han liksom kalkylerat de smartaste covervalen så hade det ju blivit någonting helt annat såklart. Och det hade ju säkert något större framgång kanske, men det här var vad de var sugna på att göra.
Men som sagt, en kort låt. Vi är väl redo för att gå vidare, tänker jag då, till nästa låt som är Shapes of Things, som ursprungligen gjordes av The Yardbirds. Så det är andra Yardbirds
kan
man då.
Ja, men det här är mer psyk Yardbirds.
Väldigt annorlunda låt, ja. Shapes
of Things before my Shapes.
Ja, dialekten här är ju väldigt framträdande. Ja. Han går in i sin mockny.
Ja.
Stråkarna här är ju fantastiska. De är ju väldigt vad ska man säga, atmosfäriska nästan.
Ja. Ja, reverse-effekterna får jobba.
Det här är lustig kontrast här mellan de här baklängesreverbet och sen den snustorra sången liksom.
Ja.
Och sen basen som är all over the place. Det är ett ganska rörigt parti.
Ja, det är det, men jag gillar det. Så det,
ja, jag gillar också det faktiskt, för att det här är liksom Bowie ute och liksom experimenterar.
Ja.
Men som sagt, jag är mest fascinerad av stråkarna. Jag tycker de är helt fantastiska här.
Det är jävla udda komponenter.
Verkligen.
Det här är ju progressive.
Ja, det är det faktiskt.
Ja.
Jag har svårt att sänka ner, för jag tycker den låter, jag gillar verkligen den här låten alltså.
Ja.
that won't disgrace my kind.
Det här outot är också så himla flippat liksom.
Ja.
Märkligt sätt att sluta en låt på. Men jag älskar det.
Det här är lite motsatsen till låten innan som är ganska förutsägbar.
Ja, verkligen.
Här händer det otippade grejer hela tiden.
Men vi måste lyssna på originalet också för att den har faktiskt också ett väldigt modernt sound för att vara så pass gammal låt. Betydligt snabbare tempo ju.
Ja. Just teach me to despise. Will time make man more wise? Inte samma uttryck i sången direkt.
Nej. Nej, det är en väldig skillnad. Jag tycker faktiskt att här har Bowie verkligen lyckats hitta en bättre approach.
Ja, jag håller med. Hade jag varit producent där så hade jag sagt då trummisen att chilla lite på pedalen, va?
Ja, han var väl så taggad att han hade blivit rekryterad så han var tvungen att visa alla sina trick hela tiden.
Ja, men just refrängerna hade vunnit på att vara lite glesare i slagen.
Mm. Ska vi gå vidare till låt nummer 11 då som är Anyway, Anyhow, Anywhere.
Ja.
En The Who-låt. Så det är den andra låten då med The Who. I can go anywhere. Jag tycker han sjunger väldigt likt Daltrey i sin leverans.
Ja, vilket är lite tråkigt.
Ja, nej, jag är inte heller någon jätteförtjust
här. Nej, här tycker jag inte att han tillför så mycket. Sådär. Det hade räckt med Can't Explain. Så kunde han väl ta något annat.
Vi kan höra lite på The Who's version också.
Ja.
Det känns som ett väldigt 70-taligt grepp att ha det här partiet i mitten som blir liksom lite utdraget och långt. Alltså Dazed and Confused med Led Zeppelin tänker på just som det. Också har det liksom. Och där tycker jag Bowie gör det väl lite bättre, lite roligare att lyssna på i alla fall.
Ja,
men det är också för att det är tydligare, det är bättre mixat och det är bättre sounds liksom. Och så lite facer på trummorna så har man prickat i alla boxarna. Jag kan inte komma ifrån att jag kan liksom inte förstå meningen riktigt med att välja den här covern.
Nej, jag håller med. Jag tycker kanske att det här är skivans tråkigaste stund.
Och det är tyvärr så att jag hör ju väldigt tydligt att det är en The Who-låt, även om jag då inte är någon The Who-kännare.
Ja.
Och jag är inte så förtjust i de här körerna och det här liksom...
Anyway. Som vi konstaterade tidigare, att The Who är ett riktigt jävla skitband.
Alltså, kan det vara sämsta bandet i världen?
Jag tror det, alltså.
Absolut sämsta världen.
Ja.
Han verkar kul när han sjunger i alla fall. Han är ju ganska inspirerad hela vägen igenom.
Ja, och jag hade jättegärna suttit bakom trummorna här. Det låter kul.
Det låter jävligt kul, ja. Men då kanske vi ska låta den här mynna ut i den sista låten på plattan.
Ja.
Where Have All The Good Times Gone? Med The Kinks.
Thank you.
never stopped to worry about a thing. Opened up and shouted out, never tried to see.
Det är ganska fett i tajupen, minst sagt.
Jävla coolt alltså.
Jag tycker det här är ett jäkla cool avslutningslåt. Här lämnar ni verkligen en med hopp om att det som sen kommer bli Diamond Dogs, så säger det här riktigt skitiga rocken liksom.
Ja.
Och det är mycket ju för att det är så jävla fet låt också. Alltså Kinks men det kan man verkligen inte underskatta. De kunde skriva riktigt bra enkla rocklåtar. Vi kan lyssna lite på originalet för att se hur det står sig. Det är liksom lite slappare sång, lite mer relaxed.
Även riffet är inte så definierat heller. Det är, jag älskar ju det här också.
Jag älskar detta också. Ja. Och det är det bästa med det här, att det är en cover som verkligen den funkar som ett komplement.
Ja, liksom. De har existensberättigande båda två.
Verkligen.
Men det är så coolt med Kinks hur de lyckas vara både tunga och tuffa och samtidigt supersköra och super liksom töntiga. So much easier today. Guess you need some bringing down. Get your feet back on the ground. Why don't you tell me where have all the good times gone? Supertungt med det här soundet liksom.
Ja, det här torra liksom, nästan låter som att det är rakt in i mixerbordet bara med gitarren.
Ja, och så är det noll testosteron i sången.
Nej, verkligen.
Ja, men det här känner jag också, precis, det skulle kunna vara en låt på Diamond Dogs, definitivt. Eller till och med en låt från Aladdin Sane.
Det verkar som att den låg honom lite närmare om hjärtat än någon av de andra låtarna. För att det är den enda låten som texten skrevs ut på omslaget.
Jaha, ja men det stämmer nog. Det är någon handskriven text, har jag för mig.
Alltså produktionen och även riffet, alltså gör en låt så här, det är lite kaxigt på något vis.
Ja, verkligen.
Och sen slutar skivan så här ganska...
Ja.
Liksom tagit den på en jävla rockresa ju.
Det funkar ju som ett svinbra blandband.
Nej, som sagt, jag rekommenderar verkligen att bara ha på den liksom, för att då hoppar inte de här. Det finns ingen låt som stinker liksom.
Nej, och det finns ingen låt som är uttjatad heller.
Nej.
Sådär. Det tycker jag problem med Ziggy Stardust är en av världens bästa skivor. Jag kan inte lyssna på den för att den har jag hört för mycket. Men det är samma perioder, det är samma sound och det är nästan samma folk sådär. Och det är jävla coolt att det finns.
Jag tror det var det som gjorde att jag kanske... För jag har ju definitivt gett den en chans någon gång då i den vevan när jag upptäckte de här plattorna.
Ja.
Men den har liksom aldrig fastnat. Jag tror det kan vara att jag känner mig lite lurad för att jag hade blivit så himla glad. Och är Hunky Dory, älskar. Och så kom Ziggy Stardust, i vilken ordning minns jag inte. Och sen så då Aladdin Sane. Och sen när jag då liksom kom in på denna så kändes det som att jag fick omslaget. Och det här ser ut som att det kan vara någonting för mig.
Ja, ja.
Och så var det liksom inte det, så det var lite missvisande nästan omslaget.
Ja, och så kanske det var många som reagerade när den kom. Jag vet inte hur den togs emot och sådär, men det är inte alls otänkbart.
Min slutkommentar, eller mitt slutomdöme blev nog att jag gillar produktionen mer än låtarna i många fallen.
Jag funderar på om det är väl så att det kanske lite mindre prestige inblandat när man gör en sån här, liksom ett sidospår på det här viset, att då kan man tillåta sig att testa grejer.
Så kan det vara ju.
För det är inte lika mycket som står på spel.
Nej. När det gäller just hur skivan kom till så sa Ken Scott: "It was originally conceived to contain one of David's songs and the rest covers of songs by English club bands of the 60s. But somehow David's song never came to fruition. For the covers, we would listen to the original records and then a decision was made as to whether to keep close to that arrangement or change it and then work it out and record. Så det var nog ganska snabba puckar.
Ja, ja.
Och så var det lustigt att han då hade tänkt skriva en låt, men ja, kom inte loss liksom.
Nej.
Och det tycker jag nog är ganska bra, för att det inte känns så naturligt att ha en Bowie-låt på.
Nej, nej, då hade det verkligen känts som utfyllnad, ja, det andra. Det är nästan som man önskar att alla ens idoler hade gjort en pin-ups under sin storhetstid.
Ja, just det. Det har varit kul faktiskt.
Det behöver inte ens vara bra, men det är bara en sån spännande inblick.
Jag har annars den åsikten att covers hör egentligen bäst hemma live.
Mm.
Okej, okay, det kan funka om man lyfter upp en gammal okänd låt som man gör om helt och hållet, så den känns som en egen. Men om bara gör en karbonkopia cover, för att jag vet inte, det känns som en sån waste of space. Man har 12 låtar på en platta liksom. Ska man verkligen ödsla ett spår på det liksom?
Nej, nej, och jag kan absolut hålla med.
Men jag blir alltid glad live. Det är för då får den här känslan som du var inne på, att det här är liksom, det här säger någonting om det här bandet, eller de har valt att göra den här liksom.
Precis. Det kan vara skönt att slippa narcissismen någonstans också. Att han är medveten om att det finns annan musik och andra människor i världen.
Och det, hade jag varit ett band som turnerar och hade liksom en stor publik som kommer att titta på mig, så hade jag tyckt det var kul att blända dem med någon jäkla udda cover.
Ja, ja.
Om vi ska gå igenom låtlistan bara och se om vi kan ge poäng till originalet kontra covern.
Ja.
Så kommer vi fram till att Rosalyn, där kommer vi fram till att de hade börjat få, då var det jämnt skägg, va?
Ja, jag tror det. Men måste jag välja så väljer jag nog Bowie. Så då jag tycker soundet där är roligare.
Ja, jag håller med. Och Here Comes the Night.
Ja, då tycker jag också Bowie vinner.
Jag håller helt med. Det är definitivt en poäng till Bowie för den. I Wish You Would, då, det är ju soundet som är så jäkla skräpigt på originalet.
Ja, jag tycker Bowie vinner där också.
Mm. Ja, jag håller med. Och så Emily Play.
Var det där vi konstaterade att båda kan få finnas?
Ja, hade inte han gjort andra halvan som är så innovativ och så utflippad, så hade jag nog känt att den var lite pointless. För att det enda den fick mig göra var att älska originalet ännu mer.
Ja.
Men där tycker jag att han faktiskt tillför mycket som är coolt.
För mig där var det att jag hörde ju Bowies version först.
Ja, okay.
Så den ligger mig varmare om hjärtat av den anledningen.
Och sen har vi då Everything's All Right. Jag kommer knappt ihåg nu varför det är i huvudet.
Nej, och samma här. Eller, jag kommer ihåg Bowie-versionen, men jag kommer inte ihåg originalversionen.
Nej, men det var den, just det, det var där. Nej, men då har vi väl egentligen, om vi inte ens kommer ihåg den, så vinner Bowie där.
Ja.
Och I Can't Explain med The Who.
Där vinner sjukt nog The Who i min värld.
Det tror jag också faktiskt. Friday on My Mind, som var din favvis där.
Ja, och där tycker jag båda är jättebra.
De får leva båda två.
Ja, de får det.
Det handlar om det. En av dem ska förintas från världshistorien. Men där får de leva.
Ett stort jobb framför oss.
Ja. Och sen har vi då Sorrow. Där får man väl säga att Bowie tar den i mål.
Ja.
Don't Bring Me Down med Pretty Things.
Det var lite samma sak där, att det är inte mycket till låt. Men Bowies produktion gör att det låter coolt liksom.
Ja, precis. Den är den jag kommer välja att lyssna på oftast.
Ja.
Och sen har vi då Shapes of Things. Där väljer Bowie.
Ja, samma här.
Och Anyway, Anyhow, Anywhere. Då känns som att låten kunde strykas båda två.
Ja,
båda versionerna kan elimineras. Ja. Och sen Where Have All The Good Times Gone, där måste jag ändå välja Bowie faktiskt.
Ja, samma. Så på det stora hela så rår han ju hem där.
Ja, tycker jag. Det är en skiva som lider av att den är så, den kommer i liksom en tid när han var så oerhört produktiv.
Ja.
Alltså bara det att han gjorde Aladdin Sane samma år.
Ja.
Liksom, är, ja, on a roll.
Ja, verkligen.
Om du skulle välja någon annan, vilken skulle du ha valt då?
Ja, alltså den jag lyssnar på mest är ju Siggy-skivan. Men vad ska jag säga om den?
Det är rätt tänkt. Den är så.
Aladdin Sane har jag lyssnat mycket på också. Och Manus of the World har jag lyssnat mycket på.
Och för mig var det här en ny bekantskap ju.
Ja.
Och jag lägger till den i listan över liksom plattor som har guldspår, men mycket som inte jag kanske kommer återvända till i första hand.
Men i en spellista så...
Så jag måste säga tack så mycket, Sylle, för att du valde den och fick mig att bekanta mig med den.
Ja, men vad kul att det gick hem.
Och jag ska också passa på att tacka Gula Studion som lånar ut sina lokaler till oss. Och jag rekommenderar alla som håller på med något inspelningsprojekt att höra av er om ni vill ha en studio i Malmö att spela in i.
Jag vill också ge en shoutout till mina senaste patrons Mats Janeskog och Anders Larsson. Mats och Anders är nu i samma fantastiska klubb som Sebastian Levin, Didrik Claesson och Lars Elfman. Tack till er alla. Om ni vill stötta mig på Patreon blir jag väldigt glad. Men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er. Och sist men inte minst, följ mig på Facebook, Twitter och Instagram så missar ni inte när det kommer nya avsnitt. Lämna gärna ett omdöme på iTunes också om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs.